Hej och välkomna till avsnitt 1079 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Igår den 16 april så presenterade USAs president Donald Trump en plan för att stegvis kunna öppna upp USA igen efter coronakrisens initiala fas. Trump sa:
Our team of experts now agrees that we can begin the next front in our war, which we are calling opening up America again. And that's what we're doing. We're opening up our country. As I have said for some time now, a national shutdown is not a sustainable long-term solution. To preserve the health of our citizens, we must also preserve the health and functioning of our economy. Over the long haul, you can't do one without the other. Cannot be done. A prolonged lockdown combined with a forced economic depression would inflict an immense and wide-ranging toll on public health. Therefore, my administration is issuing new federal guidelines that will allow governors to take a phased and deliberate approach to reopening their individual states. This strategy is based on hard, verifiable data. I want to thank Dr. Birx for her incredible leadership in crafting these guidelines. Dr. Birx will explain the guidelines in more detail in a few moments. And Dr. Fauci has been absolutely terrific. We've all worked together, and we've worked together well. Our approach outlines three phases in restoring our economic life. We are not opening all at once, but one careful step at a time. And some states will be able to open up sooner than others. Some states are not in the kind of trouble that others are in. Our strategy will continue to protect senior citizens and other vulnerable populations, while healthy Americans will now be able to return to work as conditions on the ground allow. Throughout the process, citizens will continue to be called upon to use all of their weapons in this war: vigorous hygiene, teleworking when possible, staying at home if you feel sick, maintaining social distance, sanitizing commonly used surfaces, and being highly conscious of their surroundings. Those are our weapons, and they're very powerful weapons indeed. Governors will be empowered to tailor an approach that meets the diverse circumstances of their own states. Every state is very different. They're all beautiful. We love them all, but they're very, very different. If they need to remain closed, we will allow them to do that. And if they believe it is time to reopen, we will provide them the freedom and guidance to accomplish that task, and very, very quickly, depending on what they want to do. We are also encouraging states to work together to harmonize their regional efforts. As we reopen, we know that there will be continued hardships and challenges ahead. Our goal will be to quickly identify and address any outbreaks and put them out rapidly.
Här diskuterar jag Trumps plan för att öppna Amerika igen tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata lite grann om de nya beskeden som kom igår från Donald Trump och hans Corona Task Force, nämligen att USA vill lätta upp lite grann på de här restriktionerna och släppa loss igen, därför att nu tycker man att man har fått kontroll på situationen hyfsat och man måste få ekonomin i rullning igen. Och det som framgick i talet igår då, som hölls, det var att Trump överlåter till guvernörerna i de olika delstaterna att utforma detaljerna. Det finns ett övergripande styrdirektiv, men det är upp till delstaterna själva att välja takt och sådär. Vad säger man om det?
Ja, du och jag pratar ju faktiskt om precis det, hur USA skulle öppna upp. Och frågan vi pratade om, det var ju vem har makten, guvernören eller presidenten. Och jag tror vi kom fram till att det bästa vore om man kan göra en kompromiss på det hela. Och det var precis det de kom fram till slut. Sandlåket slådde leken slutade utan de kompromissa. Och det verkar nu som att delstaterna får göra sina egna saker, och inom delstaterna så kommer det också ske lokala saker, som till exempel New York City har ju helt andra problem än en liten ort i norra New York som inte överhuvudtaget kanske drabbade av det här. Och det var ungefär den lösningen som vi har tittat på nu. Och för att bara inflika en sak till, Trump sa ju bara för någon månad sedan att vi kommer att öppna upp i april. Och folk sa att han är en galning, de börjar skratta åt honom och så vidare. Massa, framförallt vänsterliberal media även i Sverige då började ju håna honom. Men han fick ju rätt till sist, det var ju så det blev, va? Och jag tänkte också nämna att Vermont omedelbart gick ut med guidelines då för hur Vermont ska öppna upp. Så vi har fått nya direktiv nu som ska ske redan nu på måndag här i Vermont när det gäller att öppna upp samhället igen.
Mm, just det. Och ja, precis. Och sen finns det, jag menar, vi har ju olika delstater, vissa stenhårda och vissa, till exempel South Dakota, de har ju inga regler alls. Det är ju deras republikanska guvernör, en kvinna, Kristi Noem, som tycker att här får ni göra lite som ni vill, upp till er själva att bestämma. Och sen har vi i Michigan till exempel, där det är stenhårda regler och det är människor som protesterar. Så situationen är verkligen olika delstater.
Ja, och Kalifornien har ju till exempel, och redan nu så har ju Kalifornien gått ut och sagt att de tänker hålla nedstängt i kanske 2 veckor till i alla fall. Just för att det är den situationen som gäller för dem. Och det var då guvernören då, Newsom som sa det. Och i Vermont här, Phil Scott, vår guvernör, sa att redan nu på måndag så kan man börja öppna upp företag igen. Men det gäller vissa restriktioner som till exempel endast 2 personer per företag får komma till jobbet och liksom befinna sig på kontoret. Mm. Så att man får nu dörra upp till företagen och liksom klura ut vilka 2 personer måste befinna sig på jobbet, va? Klienter kommer förmodligen inte att kunna komma till företagen. Man kan liksom inte bjuda in klienter igen på företaget. Det kommer inte att ske. Men man får i alla fall börja öppna upp kontoren igen. Och då, men man måste hålla sig fortfarande 6 fot ifrån varandra. Så min gissning är att det här kommer nu att hållas ungefär i alla fall en vecka, kanske 2 veckor. Och sen om det inte verkar som att det blir någon, att det inte blir några större problem med det, så tror jag man kanske kommer att säga okej, nu kan ytterligare fler gå tillbaka till jobbet, va? Och det är det som jag tror kommer att ske.
En sak som jag tyckte var intressant när jag såg de här talen, det är ju att alltså, som läget är nu så testar USA 146 000 per dag. Och jag vet inte hur många man har testat som max faktiskt just nu, många menar att man måste testa ännu fler, och speciellt nu om man ska öppna upp, därför att då menar man att säkerheten, det är att testa dels vilka som har haft viruset för att veta vilka som kan vara immuna. I det här communityt så har det svett förbi redan till exempel, och så måste man veta vilka är de nya riskerna. Så att många guvernörer, de tyckte att det går för sakta det här med att testa folk, och det finns för dålig samordning på nationell nivå, utan det är för mycket på delstaterna. Så det var lite klagomålen. Så det är intressant att man betonar så mycket testning, för vad jag tänkte, det var ju att de gör nu i USA, det är att göra en svensk modell, alltså hålla avstånd i mataffären, ja, inte för många på samma plats, alltså som vi har i Sverige, lite så. Men undantaget, skillnaden här då, det var att alla pressade på att vi måste testa, annars är det här farligt, och det gör vi inte i Sverige alls på samma sätt.
Ja, det var väl, om man tittar på de här guidelines då som kommit ut, och jag skickar en länk till de guidelines som skedde, det var 18 sidor långt dokument ungefär, så ganska mycket, va. Men vissa grejer av det handlar just om testing, andra handlar just om att man måste fortfarande hålla avstånd, och vissa grejer handlar om att vara mer rekommendation. Man kan ju inte tvinga folk att tvätta händerna på jobbet om man inte vill, va? Men starka rekommendationer att sanitera, tvätta händer och så vidare och så vidare, va? Så vissa saker kan man ju då verkställa, och vissa blir ju svårare, då hoppas man ju bara på lite frivillighet. Så att, som du nämnde, det blir lite mer likt Sverige nu, så för att ha varit nedstängt med väldigt hårda restriktioner så öppnar man upp och gör det lite mer som Sverige. Vissa saker, som sagt, så hoppar man att folk ska göra frivilligt, och vissa saker kommer man i princip att tvinga folk att göra. Mm. Och det här testningen till exempel är en väldigt stor del av det hela, just för att om man inte testar, ja, då kanske det kommer tillbaka. Om man börjar se test, då har man i alla fall, kan man ju samla data och se hur det utvecklas. Men om man inte gör det, så vet man ju ingenting förrän folk hamnar på sjukhuset i stora antal igen.
Exakt. Nej, precis. Och just den skillnaden med testning, det var intressant. Och sen tycker jag också en annan skillnad är, för nu man skulle kunna, om man är liksom bara vill dra en Sverigevänlig slutsats, så att säga, att nu gör de som Sverige, titta, vi hade rätt ungefär. Men jag skulle säga att först gjorde man allt för att få kontroll, hyfsad kontroll på situationen, och att man nu vågar släppa på, det beror på att man känner att nu har vi läget under kontroll. Vi har ventilatorer så att det räcker, det vart inte ett underskott på dem, och sjukhusen är inte överfulla och sådana saker. Så nu när man vet det, då kan man börja släppa på. Så det är inte en chansning liksom.
Ja, jag menar, Trump har ju sagt hela tiden att han kommer ju lyssna på läkarna och sina experter, och naturligtvis har han lyssnat på sjukvården, hur de har det, va? Så att man måste ju naturligtvis ta hänsyn till vad som sker. Och jag vet att vissa sjukhus, och det är just det här som gör att vissa områden och vissa delstater och vissa städer kommer kanske vara lockdown mer än andra, va? För att vissa sjukhus, till exempel i New York City, har säkert betydligt högre belastning på sjukhusen just nu än ett litet sjukhus i nordöstra Vermont till exempel. Va? Då finns det ingen anledning till att man ska behandla de två orterna, New York City och Swanton, Vermont, precis på samma sätt, eftersom sjukhusen har helt olika belastningar. Det är Vermont är underbelastat, de har inte speciellt mycket att göra med corona, medan de i New York är överbelastade. Va? Och det är precis helt rätt väg att gå. Va? Sen är det ju bara verkligen hålla tajt kontroll på. Problemet som kan ske, det var ju det som vi pratade om nu igår, eller förrgår, det är ju det här med att folk kommer att kunna börja resa igen eventuellt. Och vi vill ju inte, jag vill ju inte, om Vermont börjar öppna upp sitt samhälle så vi kan börja återgå till en hyfsad normal vardag igen, jag vill ju inte att halva New York kommer upp hit på en sommarsemester eller en vårsemester hit bara och dra med sig smittan, va. Det kommer att skapa problem, och hur de ska lösa det vet jag faktiskt inte riktigt. Det har vi inte, jag har inte hört någonting om. För man kan ju liksom inte stänga gränsen mellan delstater, va. Utan där är det nog inte riktigt på klarhet vad som kommer att ske, helt enkelt. Och jag tror att många här i Vermont är oroade över vad New Yorkborna kommer att göra om de kommer att börja resa igen.
Ja, just det. De vill ju också, Donald Trump sa också att han vill gärna att olika delstatsblock skulle samarbeta, och det gör man ju, till exempel västkusten som samarbetar, yep, Kalifornien, Oregon och Washington, alltså, det var det vi pratade om också, så att de öppnar, yep, samma policy samtidigt. Och jag tror likadant en del sydstater, jag tror säkert New England där du bror, där kommer säkert delstaten och på något sätt samsynkar också på något sätt.
Ja, vi pratade om det för ett par veckor sedan i en podd med att New York, New Jersey, Connecticut, tri-state som det kallas då, New York, New Jersey, Connecticut samarbetade och la in ungefär precis samma policy, och det var ju för att man konstaterar ju då att om New York är hårda restriktioner och sen har New Jersey inga restriktioner, då åker massa New York bor över sundet till New Jersey och spela kasino och gå på barer och hålla på, va. Det funkar ju inte, va. Och samma med Connecticut, och det är så mycket folk som bor där, va. Och det är väldigt lätt att åka mellan, det är väldigt korta sträckor det frågan om egentligen. Och därför så kommer de att göra samma sak. Men eftersom Vermont då till exempel inte är med på de där dealerna, va, vi är väl för små, det är ingen som bryr sig egentligen. Mm. Det kommer ju skapa ett problem, så att New York, Connecticut och New Jersey, de stora delstaterna, kan ju ha sin deal som pågår, och de kommer förmodligen vara lite restriktivare. Och så öppna Vermont upp, och som jag nämnde, då kommer de folken från de delstaterna åka upp hit och skapa problem. Och det är återigen, ja, är någonting som jag inte riktigt vet hur de tänker lösa. Det är därför jag tror att det blir svårt att göra de här små regionerna. Att man måste ha med de större regionerna med, som till exempel Vermont måste vara med. Men problemet är ju då att Vermont kan öppna upp, men New York kan inte. Och vi vill inte sitta här och vänta på att New York ska kunna öppna upp. Va? Så att det blir trixigt det där, tror jag. Mm.
En sak till också som har Dr. Fauci, Anthony Fauci, han sa ju så här att har vi sett på tidigare influenser, och då pratade han om pandemin, alltså spanska sjukan 1918, då kan man se att den här gick i omgångar, och han sa att det är möjligt att vi kanske får bukt med det här nu under sommaren och sen så kan det återupplossa igen till hösten. Och då sa han att, så att även om vi släpper upp nu kanske vi måste införa, har vi otur, lite nya restriktioner. Men förhoppningsvis så kommer vi att kunna göra det så sakta att vi har full kontroll hela tiden. Och en annan del i strategin just med att spåra, och testa och så, det är att kunna spåra, alltså när folk blir sjuka, och snabbt kunna ta in dem i karantän och sådana saker för att skydda den stora allmänheten.
Ja, och att det ska komma igen. Jag har också hört honom prata om det flera gånger. Va? Nu var väl, alla länder var väl inte speciellt väl förberedda, va? Men nu när Fauci har gått ut och sagt officiellt att det finns en risk att det här kommer tillbaka i höst igen. Va? Så nu finns det i alla fall en möjlighet att kunna förbereda sig. Bygg ventilatorerna, ha ökat kapaciteten i sjukhus och så vidare. Så det finns vissa saker man kan göra om den kommer tillbaka. Slutlösningen det är att det skapas ett botemedel och vaccin mot det hela. Men vi är inte där än. Det kommer säkert ta ett år eller två. Mm. Men nu kan man i alla fall förbereda sig bättre. Va? Och jag tror att det kommer att ske. Förhoppningsvis kommer det att ske. Jag har svårt att tro att Donald Trump inte kommer att förbereda sig, för han är en businessman. Han vet ju att man måste ju planera för det sämsta, hoppas på det bästa, va. Politiker tänker ju inte så. De bara hoppas på det bästa och planerar ingenting.
Mm, ja, så är det. Men på tal om vaccin, det finns inte. Men däremot så man testar olika mediciner och då sådana här antiviral medicin, alltså sådana här som används, yeah, för de kan användas på annat, malaria och olika saker, men de är också effektiva oftast mot symptomen på virus. De botar inte virus, men de kan mildra symptomen så att kroppen kan slå tillbaka. Och det är sånt man har mixtrat med nu i flera veckor, hydroklysorin och allt det här som vi pratade om tidigare. Men det senaste, det är en medicin som Gilead Science, den utvecklas på sjukhuset i Chicago, och den heter Remdesivir heter den. Och det här är en sån här antiviral medicin som det rapporteras om från olika sjukhus att den här fungerar, och det har gjorts förut i väldigt många mot många mediciner, men det här är den senaste man pratar mycket om i alla fall.
Jag har inte hört speciellt om den. Jag hörde någon annan, jag minns inte namnet på det. Men vitsen är ju det här. Det var ju prata om det här hydroxyloroxin eller vad det heter. Som jag inte kan uttala fortfarande. Det är ju att man måste försöka hitta någonting och som kan i alla fall göra att skillnaden kan vara mellan liv och död. Va? Så att hittar man någonting som i alla fall gör att man kanske blir sjuk, man blir sjuk, men man dör kanske inte. Man blir sjuk, men inte riktigt lika svårt sjuk, utan kroppen kan slå ifrån det där. Och det är väl det ungefär man kämpar. Fram till det kommer ett vaccin och ett ordentligt botemedel, så är det ju bara att försöka få ner febern eller liksom få det här att gå över så man överlever eländet. Va? Jag såg att det var en svensk, var Adam Alsing, dog ju för ett par dagar sedan eller där. Och jag tror att uppenbarligen så drabbar ju liksom både den ena och den andra tyvärr.
Ja, men det visar hur allvarligt det är, verkligen, verkligen. Så är
precis.
Ja, har vi något mer att säga?
Ja, det verkar som att USA just nu, de har verkligen gått hårt nu på att försöka utreda, vi nämnde igår eller föregår det här, att de kommer försöka, de vill göra en utredning om det här viruset startades då i Wuhan i ett laboratorium istället, va? Och alldeles nu så har de redan dragit igång den här utredningen, så USA, och det är ju inte förvånande när det gäller Trump, va? Utan bestämmer han sig för snabbt, då blir det ju bara så omedelbart, då är det bara verkställ, kör igång direkt. Så USA kommer att köra en stenhård utredning på, tror jag, och komma fram till ungefär det som många spekulerar i och som bevis har slipprat ut lite här och där, att det här viruset är inte från en fladdermus in på en marknad, utan det här kommer från ett laboratorium i det här Wuhan istället, va?
Ja, och så orsaken till det, jag kan bara berätta detaljerna där. Alltså, det här laboratoriet har ju funnits länge, det till och med USA var med och sponsrade en gång för forskning och sådär.
Ja,
men däremot så, och där experimenterar man på fladdermus, därför att Kina vill ju hitta, de är ju oftast orsaken till de här utbrotten, så de försöker hitta olika egna vacciner då, genom att undersöka och göra experiment och sådana saker, och det var det man gjorde där, och då tror man att det var en person där som var smittad, och sen förde den personen ut det här ur laboratoriet. Och redan 2018 så hade en amerikansk delegation, de hade sagt att säkerheten här är inte tillräckligt bra, om han hade försökt rapportera det till WHO och sådana saker. Så att den här informationen, det börjar framkomma nu, det är mycket möjligt att det började där, och att Kinas myndigheter då ville sen få det till att det handlade om att det började på den här djurmarknaden då. Det spreds ju dit sen, men det började, det är inte alls omöjligt att det började i det här laboratoriet, så att det är det senaste.
Ja, visst, jag läste idag var det i nyheterna att Kina har skrivit upp, justerat dödssiffran och höjer den med 50%. Och Trump nämnde ju det, för bara för 3-4 veckor sedan så pratade ju Trump om att dödssiffran är, och här återkommer hur media inte granskar eller tänker på rätt sätt när det gäller Trump, va? Så Trump för 3-4 veckor sedan sa att Kina förmodligen rapporterar inte rätt siffror, det låter som att siffran är väldigt låg, jag litar inte på Kina, och omedelbart vänsterliberal media började direkt håna Trump och säga att Kina går liv, vi har pratat om det förut, man börjar ta Kinas sida i princip, va? Nu visar det sig där att Kina justerar siffran 50% uppåt, de andra ord, de hemlighöll siffrorna, och den är säkert ännu högre ytterligare, tror jag. Men poängen med det hela är att återigen fick Trump rätt, och de som började håna Trump omedelbart fick fel. Och det är precis samma sak som det här med Världshälsoorganisationen. Folk börjar bli som galna på att Trump drar in bidraget till dem, va? Men nu är det allt fler som börjar inse att oj då, Trump hade visst rätt. De är verkligen de är en bov i dramat med. De är inte lösningen, de är del av problemet nu, WHO.
Ja, verkligen, verkligen. Speciellt deras ordförande då. Ja, men så är läget. Har vi något mer om det här?
Nej, jag tänkte att Trump i en presskonferens nu igår eller idag, han hyllade då lastbilsförare i USA.
Ja,
han är ju en sån person, han är en sån person som hyllar vanliga knegare som jobbar skiten ur sig och gör jobb som bara folk tar för givet. Det är ingen som liksom tänker på att lastbilsförare är en jätteviktig, tänker man intellektuellt så begriper man ju det, va? Men man tar det bara för givet att varorna finns på hyllorna överallt och de bara kommer dit på något magiskt sätt, va? Men jag är verkligen glad över att Trump, han hyllar lastbilsförare nu. Han tog in en lastbilsförare och liksom klappade om honom och sa att det här är gruppen vi måste hylla nu. De är essential workers i bokstavligen vad USA, va? Och det är väldigt bra att han gör det. Han visar verkligen att han förstår att det här är inte akademiker som sitter i liksom i, vad ska man säga, naturligtvis forskare, nu är det inte de jag pratar om, forskare i biologi och kemi och sådana där saker, utan de här vänsterliberala akademikerna i filosofi och språk och sånt där, litteratur. Det är inte de som kommer att lösa det här coronaproblemet och allting, utan det är matte, science, vetenskap och alla de där ämnena. Och så vore de här läkare och lastbilschaufförerna och naturligtvis sjuksköterskorna då. Men att han tog upp lastbilschaufförerna tycker jag var väldigt, väldigt bra. Det visar att han begriper vilka det är som verkligen gör jobben i USA. Mm. Inte, och det är inte de som jag nämnde, det är inte de här litteraturlärarna på de här på universiteten som är essential workers helt enkelt, fast det är de som hatar Trump.
Ja, verkligen. Han träffade också några överlevande som hade överlevt covid-19 i Vita huset, tror jag till och med det var. Eller om han åkte någonstans, jag minns inte, men jag läste lite om det. Läste du något om det också?
Det har jag inte gjort, nej.
Nej, ja, men det var också lite samma sak. Alltså att han träffar vanligt folk, ni har överlevt covid-19 och alltså bara för att liksom peppa allmänheten genom att visa upp dem och sådär. Så att, och det är en av hans riktigt stora styrkor. Han är en coach i de här sammanhangen. Ja.
Jag tänkte nämna en sak på tal om att Trump hade... att Trump då fick rätt i princip att Kina då, att deras dödssiffra var betydligt högre eftersom de justerade upp den. Och det var en ganska rolig, det var en artikel i Dagens Industri här skriven av, vad heter han nu då? Alexander Stubb i Dagens Industri. Och titeln säger allt. Kina kommunicerar bäst, katastrof av USA. Mm. Och det är Dagens Industri alltså som ska då vara... förhoppningsvis en mer, vad ska man säga, faktagranskande intellektuell tidning än Aftonbladet, va? Och då skriver de att Kina går att lita på. Vitsen med den artikeln var ju då att Kina är de vi ska lyssna och lita på. De vet vad de pysslar med, USA bara skit, va? Och så visar det sig att Trump var den som hade rätt och Kina har helt enkelt mörklat siffror. Precis som normala, många vet ju redan om att Kina har fifflat med siffrorna, va? Men att Dagens Industri går ut och skriver en sån dåraktig artikel, va? Där man i princip säger att lita på Kina, det är de vi ska lyssna och lita på. Mm. Det är ju vansinne helt enkelt, va? Men det påvisar ju också det här att om någon anledning så älskar liksom svensk media de här auktoritära, totalitära staterna och de konstiga, det är de vi ska lita på. Jag förstår inte det helt enkelt. Och Trump ska vi inte lita på, även om Trump igen och igen och igen bevisas rätt i slutändan.
Mm. Och framförallt är han en ledare för ett demokratiskt land. Kina är, men det är ju världens största diktatur, så att vi har den aspekten också. Men jag tänkte att vi kan gå in lite grann avslutningsvis på lite mer på New York, därför att Andrew Cuomo, deras guvernör, han är ju jättepopulär och han håller såna här pressbriefings precis som Donald Trump gör. Jag tror inte han gör det varje dag. Man gör det väldigt
jag tror
ofta.
Han gör det varje dag faktiskt.
Han kanske gör det nu, ja.
Han har gjort det precis. Jag har sett väldigt många. Han har kört dem varje dag i flera veckor.
Ja, just det. Och ja. Han är ju också intressant för att hans lillebror Andrew Cuomo som jobbar på CNN, han har ju fått...
Chris Cuomo.
Ja, precis. Jag menar Chris, såklart. Förlåt, Chris, lillebror. Han har fått corona och nu har hans fru också fått det. Så att väldigt besvärlig situation för Andrew Cuomos lillebror och dens familj då. Men vad jag tänkte på, det är intressant här då, det är att han lovordar ju Trump ibland, Andrew Cuomo, och sen så gör han inte det ibland. Men det senaste, den här riktiga disputen, det var ju det här om ventilatorer. Att Andrew Cuomo krävde 40 000 tror jag att det var ventilatorer och Trump sa nej, det behövs inte så mycket. Och så här efterhand så hade Trump rätt. Alltså det finns ingen brist på ventilatorer USA nu, utan för det vart inte så höga siffror som folk trodde, och New York har ingen brist heller, så att det är rätt intressant just den aspekten att Trump hade rätt där, för det här var en stor fråga.
Ja, siffrorna som kom ut, så när jag lyssnar på Anthony Fauci och Deborah Birx, de här två experterna då som är på tv regelbundet varje dag faktiskt, och de pratar ju om att det här är högsta siffran och det här är lägsta siffran. Andrew Cuomo tittar på högsta siffran, Trump tittade någonstans i mitten, att han sa att vi kommer inte att komma till den högsta, vi kommer inte att komma till den lägsta, vi hamnar någonstans i mitten. Det var ungefär hans resonemang, va? Medan Andrew Cuomo sa att vi går efter högsta siffran. Så jag förstår i och för sig varför man går efter högsta siffran, därför att då har man ju beredskap för det värsta och hoppas på det bästa. Men Trump var mer realistisk, att ni behöver inte det, för det kommer inte bli det värsta. Sannolikheten för den är extremt liten. Så jag förstår båda lägen lite grann.
Och sen tänker nämna en... Ja, sen kan man inte kasta hela centrallagret, hela stockpile på bara New York. Alltså presidentens uppgift måste vara fördela.
Ja, det var Andrew Cuomo. Hans resonemang kring det här var väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Från början faktiskt. Jag reagerade på det. Jag tror vi nämnde det i förbefartningen podd. Han sa ju det att skicka hela stockpile till New York. För vi är de som är värst och vi har fått det först. Och sen sa han, vi har använt de här och sakerna, problemet är bättre här i New York och vi inte har några problem längre. Då skickar vi dem till nästa delstat. Andrew Cuomos hela resonemang var att det här kommer att vara en serieeffekt. Vi får delstat 1 först och sen delstat 2 och sen kan vi bara passa bollen vidare. Att med andra ord, men det är inte så att virus funkar, va? Trump sa ju att vi kan inte skicka alla till New York, för säg att New York och sen några andra delstater får samma problem samtidigt. Då har vi ju inga alls att skicka dit. Och det var ju så han resonerade. Så att Andrew Cuomos resonemang byggde på att viruset ska turas om. Det ska gå en delstat och sen hoppa över till nästa, hoppa över till nästa, hoppa över till nästa. Och det roliga var att Cuomo sa ju att virus vet inga gränser, det hoppar lite hur som helst. Men hans resonemang när det gäller att få de här ventilatorerna var att viruset ska hållas inom New York tills det är klart där och sen hoppa vidare till nästa delstat.
Mm.
Och det är inte riktigt så det blev. Men jag tror att han var mer
desperat kanske.
Desperat och ville försöka skydda sina egna medborgare naturligtvis. Eller invånare då.
Ja. Vad mer hade du, sa du där?
Nej, jag tänkte ju säga en sak till. Det här, de här stimulanspengarna har ju kommit nu. Och jag snackar med... och jag kan bara förklara hur det liksom har påverkat mig och ditt företag. Då som, så att... det är såna här, man har alltid små, när man äger ett hus då, så man har alltid lite små saker runt huset som man skulle vilja fixa. Så det är ingen liksom nödvändighet omedelbart. Man tänker att jag fixar den här gången, jag anställer någon lite längre fram. Men det jag gjorde var att eftersom stimulanspengarna kom så kontaktade jag ett rörmokeri, för jag behövde göra lite rörmokerijobb. Och de sa att vi har jättelite jobb, men vi har väldigt lite att göra. Va? Så att då, jag tog en del av de stimulanspengarna jag fick och anlitade dem för att komma och göra rörmokeri idag. Så poängen är att stimulanspengarna som kommer gynnade mig att uppgradera mitt hus, men samtidigt också då gynna företagare, att deras anställda fick ett jobb. Och sådana saker tror jag, det var ju liksom det som var hela vitsen med stimulanspengarna, va? Istället för att de då ska bli sparkade ska pengarna gå till mig, jag kan anställa någon eller köpa tjänster och varor för att kunna på något sätt få rotation på ekonomin igen. Så att det jag tänkte bara nämna den.
Ja, jätteintressant. Ja, men bra, då har vi fått en uppdatering och vi får hoppas att det här går, att man kan öppna USA, Open America igen så att säga, på ett bra och smidigt sätt. Men vi får återkomma om utfallet lite senare.
Det tack. Blir nog intressant att se. Tack så mycket.
Tack. Det var avsnitt 1079 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd som ger det perspektiv som annan svensk media inte ger. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Mitt namn är Ronny Berggren. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.